Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu rullar vi, och det är säsong 3 med lite ny twist på. Hur ska vi twista det här, Daud?
Precis. Ja, jag vet inte. Jag tänkte vi kör lite rakt på bara.
Ja, men vad är det vi ska göra den här säsongen?
Ja, det vi ska göra är att vi ska göra personlighetsutredningar på våra gäster.
Varför gör vi det?
Ja, dels för att det vore kul att få lite bekräftat att de är ju faktiskt lite sjuka i huvudet.
Mm.
För att kunna hålla på med det här så måste man ju ha någonting som inte står helt rätt till.
Just det.
Men dels också för att jag vill lyfta fram att det är viktigt att förmedla till personer, särskilt unga individer som lyssnar på poddar, att även om man har en psykisk ohälsa eller någon form av mental obalans, så betyder inte det att det ska låta en definieras och liksom vara att du ska präglas av den hela ditt liv, utan det kan fortfarande fungera på en acceptabel nivå och lyckas med saker och ting. Det är klart att det kan bli lite av ett hinder om man har en liten obalans eller att man har en funktionsnedsättning, men det ska inte vara den i fokus genom hela livet, utan det går faktiskt att fungera.
Du verkar ju fundera jättemycket på det. Varför har du gjort det?
Ja, det har väl mycket att göra med till min bakgrund
som
sjuksköterska inom psykiatrin. Är ju att det har ju varit, man har märkt lite grann att pendeln har svängt lite grann. Förut var psykisk ohälsa väldigt tabubelagt. Man ville gärna inte prata om sådana saker. Man kunde gärna prata om liksom cancersjuka och leverfel och eventuellt alkoholproblem som ger leverfel. Men psykisk ohälsa var väldigt sådär svårt att tala öppet om. Och sen någonstans mellan 85 och 90-talet och sen nu i 00-talet så tycker jag att det har svängt jättemycket. Att nu söker man akut psykiatrisk hjälp för saker och ting som man egentligen ska kunna sköta själv genom sociala kontakter och föräldrar och liksom gott socialt stöd. Mm. Alltså personer som söker har det, men det har blivit någonstans lite trendigt att ha en terapeut. Och det är det som gör att det går åt onödiga resurser till personer som borde vara starka nog att kunna sköta sin egen tillfälliga ohälsa.
Och låta de här resurserna istället jobba då med som faktiskt har verkliga problem.
Ja, men precis. Folk som är födda med liksom svåra psykiatriska syndrom och funktionsnedsättningar, att de behöver de här resurserna.
Mm. Bra, och då ska vi titta lite grann på det här. Alltså, någonstans så kommer vi att balansera då mellan tunga, allvarliga diagnoser och saker som är jobbigt men hanterbart. Och så ska vi försöka kanske spegla den här skillnaden genom alltså att vara, ska man säga, sunt sjuk eller att vara allvarligt sjuk och kanske på då, så sätt kanske behöva lite hjälp eventuellt. Ja, fan vad kul. Det kommer att bli en kul säsong.
Ja, det tror jag också.
Kommer vi ha gäster med oss?
Ja, det kommer vi ha. Vi kommer ha en ny gäst som kommer delta i 3 sessioner. Så det blir 3 inspelningar per gäst. För att den här utredningen ska bli så tillförlitlig som möjligt.
Vi ska väl nämna att du faktiskt är professionell. Alltså du är ju certifierad, legitimerad och så vidare.
Precis. Jag har jobbat med akut psykiatri och psykos och beroendevård sedan 2012. Mm. Hyr ut mig själv också till olika kliniker för att jobba med det här. Så att jag har lite erfarenhet.
Kanon. Ja. Mm. Du, vem är första gästen?
Första gästen är Jens Falk.
Tja. Tjena. Jag har hållit andan hela vägen. Jag hade så mycket dumma skämt och grejer som jag kom på att snacka. Hej.
Tja, välkommen.
Hej, välkommen.
Mm. Är du nervös?
Nej, faktiskt inte.
Nej?
Jag är mer så här, jag är mer orolig att liksom bara, du är helt jävla vanlig.
Just det. jag noterar det här att han inte är nervös. Jag vet inte om det är bra eller dåligt.
Nej. Mm. Jag observerar nu.
Nej, det är bra.
Så bara, jag glider med.
Det är bra. Ja. Just det. Okej. Okay. Men bra. Men du kan väl få berätta lite om du kan sammanfatta ditt liv då. Från födsel till där du sitter idag. Snabbspola lite bara. Så publiken får en bild lite grann.
Det beror, hur det liksom på djupet ska man gå då? Eller bara som en recap? Liksom?
Ja, men lite recap. Lite akademisk grund. Ja. Lite,
så grejen är så här, det som jag tror jag präglat mig ganska mycket är att jag har gått på Waldorfskola hela livet. Mm. Från det att jag var 4 år dagis till så 7 år när man började ettan. Fram till gymnasiet där det var så antingen väljer du skolan nu eller så bara går du kvar här. Och jag var så 15 och visste inte vad fan, visste ingenting.
Nej.
Så jag bara gick kvar. Så att jag gick, hela min skolgång var Waldorf. Och det tror jag har gjort någon slags påverkan på mig.
Tänker du på alltså, den generella miljön? Ja, eller menar du personer i din närhet?
Jo, men både. Alltså jag tror ens miljö påverkar den ju mer eller mindre. Absolut. Och den miljön har ju varit så rätt flummig liksom. Mm. Mycket så. Filosofin är ju mycket så här, både vänster och höger i hjärnhalva. Jag vet inte hur pass vetenskapligt det är, men att det är mycket, ja, men det är mycket alltså, vanlig skola, men sen är det också väldigt mycket göra saker med händerna och så här, konstnärliga grejer typ. Väldigt 50-50 på det. Så att jag tror det har väl gjort att det inte har känts främmande att ställa sig på en scen och sånt. För det har jag gjort hela tiden under skolgången och sånt där.
Mm. Vad sysslade dina föräldrar med då?
Det är lite. Morsan har ju varit barnmorska. Och sen blivit någon slags lärare på så här, Röda Korsets högskola.
Ja, just det.
Farsan är mer oklart vad han höll på med egentligen.
Håller hus.
Nej, alltså för att det var mycket så han, jag vet inte, det är svårt att säga. Det var ett tag han påstod att han var uppfinnare.
Okej.
Okay. Och jag kan inte på rak arm komma på någonting han har uppfunnit liksom.
Nej.
Ja, det är ingen skyddad titel antar jag. Nej. Men det känns lite så uppfinna Jocke grej och bara kallas för uppfinnare. Det känns
sökte han patent på någonting då?
Jag vet inte riktigt. Nej. Men han hade mycket så projekt och sånt för sig. Han lever inte längre.
Nej.
Så han, men han hade mycket så projekt för sig och det var jävligt oklart vad han höll på med egentligen. Men han hade aldrig något sånt jobb han gick till utan han var lite hemmafru kan man säga på något vis. Men man sysselsattes med en massa grejer, jag vet inte.
Okay.
Och det var väl också någonting som färgade lite grann kanske, att det är lite ovant med en, att det är morsan som går iväg och jobbar och sen är han hemma. Det blev lite så här tvärtom mot den klassiska så. Ja, men jag vet inte, den svenska familjen kanske. Nu kanske inte har den hemmafrukulturen i Sverige i och för sig.
Nej.
Men det har väl präglat mig lite grann kanske också på något vis utan att jag vet om det.
Mm.
Jag har en bror, lillebror.
Som gör vad då?
Han jobbar med dubbning typ. Okay. Han är inte röstskådespelare men han organiserar liksom. Så att vi säger att han har kanske uppdragsgivare Disney. Så är han så här, nu så är han så här, okay, sätt ihop en ensemble med folk som översätter, jag vet inte, någon Disney-film kanske. Dubbar till svenska. Så det jobbar han med på, jag vet inte vad det företaget heter. Så han är så utbildad typ, om det gått sådana ganska svår ljudteknikerutbildning för det liksom.
Okej.
Okay. Har du dubbat någonting?
Nej. Nej, jag undrar när jag ska få göra det. Jag då, hallå?
Ja, just det. Ja.
Nej, jag har aldrig gjort det faktiskt.
Okej. Okay. Mm. Vet du om någon av dina föräldrar... Hur var klimatet hemma då? Var det liksom behagligt?
Alltså, jag förstår ju nu att min farsa var ju så... Han höll ju typ på med Twitter innan det fanns. Så han hade en liten anteckningsbok med skämt i som han läste upp. Och man fattar ingenting. Och så blev han bara frustrerad. Nej, ni fattar ingenting. Men, nej, men det är inte vårt fel. Du får skriva bättre skämt. Så han hade riktigt tjock, vet, knögglig anteckningsbok. Mm. Så, skulle man läsa den så såg man inte vad det stod. Liksom. Det var bara kråkar så här. Ja. Och så här kunde han, du vet, han... Jag vet inte vad... Så det är väl det närmaste jag kommer så här... det jag gör idag typ. Mm. För jag och min morsa är så extremt jävla olika. Jag vet inte. Hade vi inte varit ganska lika i utseendet så tror jag att jag hade tvivlat nästan. Liksom.
Okay.
Men
kan din mamma säga att du är väldigt lik din pappa då till sättet?
Nej. Nej, faktiskt inte. Nej, det kan jag inte påstå. Att jag har hört någon gång.
Okay.
Men det kanske är så. Han var extremt negativ hela tiden. Men jag vet inte, det är väl en sån dad-grej att vara det. Så lite negativ och butter. Han kunde vara så här, när vi åkte på semester ville han aldrig följa med. Typ. Så då sa han alltid hemma. För han hade en trädgård också som han höll på med och pula med. Så här. Han kunde inte lämna den, för då skiter sig. För det är ett jävla schema. Liksom.
Ja, just det.
Han höll på med fuchsier också, vilket är typ... Det är en sån brom...
buske?
Ja, men det är någon sån här buske som växer liksom i bergen i typ Sydamerika. Som är så här, det är skitsvårt att odla det liksom i... Det är som att försöka odla typ kantareller, lite bomöjligt. Liksom. Men så han var ju så jävla nörd på det där. Så det var liksom, det var ett tight schema. Det var väl någonting bara för att sysselsätta sig. Liksom. Så han ville aldrig följa med. Och han kunde vara så här jävligt negativ. Och du vet, så här, räkna ut vad det kostar i minuten. Liksom, sådana där grejer. Så tänk på att ha kul nu. För nu kostar det så här 50 spänn i minuten när ni är i Grekland. Typ.
Hej då!
Och det där sättet att så här, tänka ut orimliga grejer, så här, varför det inte, bara för att man själv inte vill göra det tror jag kanske jag har med mig lite grann. Men nej, jag har inte hört så att jag skulle vara lika på något vis.
Nej.
När gick han bort?
2012.
Mm. Ja, det är inte så länge sedan. Inte känns, så
nej,
det,
7 år.
7 år sedan, Hur gammal är du, Jens? Du är...
Jag är 29. Mm. Så då var jag 22. Mm. Och brorsa var 18. Så det var lite så jobbig grej.
Ja, det är klart.
Är det någonting som har följt med dig från 22 års ålder upp? Att du känner att du fick en annan syn på livet? Eller prioritera på något annat sätt?
Nej. Mer så här att man vet aldrig hur saker och ting kan bli snarare. Att det var en riktigt så reality check. Alltså på ett sätt och vis, 22 är ju, alltså det finns ju de som blir av med en förälder tidigare än så, och när man är 22 är man relativt så här självständig ändå, men det är fortfarande en tung grej liksom. Och alltså han var ju äldre, min farsa, alltså han är född 37 typ, så
okay.
han var 75. Men sen hade han psykiska problem. Liksom.
Mm.
Så han tog faktiskt sitt liv då. Det var så han gick bort. Liksom. Okay. Så på sätt och vis var han ju äldre. Mm. Men samtidigt försvann han lite för tidigt ändå. Alltså, förstår du? Det är en konstig grej där. För att han var, det var inte så att han var så 40.
Nej.
Och gick bort alldeles för tidigt. Utan han var bara, jag vet inte. Och det, jag har väl lärt mig med åren att acceptera liksom att det var hans val att göra så. Och jag liksom, jag vet inte. Det är svårt att sätta ord på hur man känner för det. För det är mycket tankar samtidigt. Ja. Dels är man förbannad, ledsen och förstående. Alltså allting på samma gång. Och det kommer i vågor, olika parametrar. Så ibland sticker den igen upp. Så nu kanske jag säger så här, sen imorgon så säger jag något annat. Liksom. Det är svårt att så här, bara bestämma sig för hur man tycker om det. För det är en alldeles för omvälvande grej. Liksom. Så det är väl min... det är väl min uppväxt, kan man säga. Just det. Det är väl det jag nämnt nu, det är väl det som jag präglas mycket av. Och mycket så här, man har haft drömmar om saker och ting. Så, allt från fotboll till musik, och sen hade de drömmarna bara försvunnit bort. Och nu har man hamnat i någon slags grej där man går och gör stand-up på ett ganska underground sätt. Men typ, det finns ingenting jag gjort som jag tycker om så mycket som det jag gör nu. Liksom. Det känns som jag hittat rätt med min grej just nu. Sen är det lätt att sitta och säga så nu, men man vet aldrig hur det blir känd. Men det är ju så jag känner nu. Sen. Men allting som har lett fram tills nu känns som det har hänt av en anledning. Det går inte att ändra på.
Nej.
Jag vet inte, ta med sig det man har lärt sig och varit med om. Ta med sig det och ha det som en, någon slags bank när saker och ting händer en själv i framtiden. Jag vet inte hur man ska se på det riktigt.
Nej, nej det, men du är glad i det du gör nu. Det är ju viktigt.
Ja, gud,
vad tänker du nu? Liksom.
Ja, gud, ja. Jag är jättenöjd med... Sen vill man ju såklart att det ska gå bättre och att man ska kunna tjäna pengar, mer pengar på det. Så, men jag är ändå nöjd med där jag är nu och jag har känt att jag har någonting att sträva mot. Det gör mig glad. Liksom.
Mm. Okej. Okay. Ja, bra, då fick vi en liten... precis. Ja, men det är ju väldigt vad ska man säga, tunga bitar ändå, som man kan förstå. Präglar en. Alltså, det är inte alla i vår ålder eller liksom i den åldern som går igenom det.
Nej.
Inte alls många faktiskt, om förhållandevis.
Nej. Det kanske inte är. Nej, men jag vet själva så folk man har i sin ålder, de har liksom båda föräldrarna.
Just
det. Och för mig är det bara så här, shit, jag tror inte folk förstår liksom hur alltså, jag tror många tar det för givet liksom, att det är någonting man har. Men, och man jag tror det, människor är bara så, man tar det man har, det tar man för givet.
Ja.
Man kan inte sätta sig in i hur det skulle vara utan en förälder eller båda föräldrarna om man inte är där.
Nej.
Så när man säger så här, uppskattar det, man kan säga det till dem, men det går liksom inte in.
Nej.
Man måste uppleva liksom vad det handlar om för att verkligen förstå. Och så kan man i efterhand känna sig lycklig. Så här. Jag kan se tillbaka i tiden så.
Mm.
När man var liksom liten och så. Och då kan jag uppskatta det nu.
Mm.
Mer än man kanske gjorde då.
Mm.
Jag vet inte.
Ja. Okej. Okay. Vet du om, du kanske var i och för sig ganska liten då, men vet du om din pappa hade, du berättade att han hade psykisk ohälsa. Vet du om han hade någon hjälp för det eller att han sökte hjälp för det?
Ja, men det tror jag att han gjorde. Jag vet inte riktigt. Det var så att jag satt mig ner och frågade hur vilar du med det här? För att jag var... Ja, men för ung för det liksom, för att ta in det. Men jag tror att han, ja, men han tog ju mycket så antidepressiva mediciner och sånt där liksom. Och hade lite sådana där grejer för sig, tror jag. Men han var aldrig så, det var aldrig så att han självmedicinerade aldrig. Alltså han drack väldigt lite, ingen så missbruksproblematik överhuvudtaget.
Nej.
Så det var inget sånt, utan det var bara alltså det som läkaren gett han liksom. Och så, man märkte att han blev lite weird, alltså han blev konstig av det, lite lynnig liksom. Så och jag vet inte hur folk kan bli av medicin man får utskrivet, men han blev lite weird av det liksom. Sen kan det vara, så vet inte jag om han tog för mycket av den eller inte, jag vet inte hur.
Nej, det är jättesvårt liksom. För dig att veta. Precis. Och det blir helt på psykiatrisk tillstånd också, alltså personer som har... Så om man säger det som en depression, som alltså rent fysiologiskt, en vanlig depression som man kan drabbas av efter en kris och så. Rent fysiologiskt så ska den självläka inom ett år. Men sen kan man ju snabba på processen genom att ta antidepressiva som ökar serotoninnivåerna, så att det gör att man kommer till en bättre nivå och att det blir lättare att återhämta.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Det sig fortare liksom.
Just det.
Men sen finns det ju tillstånd som alltså bipolär sjukdom exempelvis. Mm. När de diagnostiseras, när patienten väl söker för att den är deprimerad.
Mm.
I första hand så brukar man ju sätta in antidepressivt för att patienten är deprimerad.
Mm.
Men en bipolär person, när den tar antidepressiv så kan den bli manisk av att ta antidepressiv.
Okej, ja. Det är en cocktail där.
Det är en cocktail och då, det blir ett kliniskt tecken för oss att om det finns en misstanke att det kan ju vara en bipolär sjukdom det här. Okej, men vi provar och ger sertralin exempelvis som ett av de vanligaste preparaten vi har.
Mm.
Blir han eller hon manisk kanske inom de närmsta dagarna, då kan man nästan med all säkerhet säga att det är en bipolär sjukdom.
Ja, så då kan det vara en indikator. Ja, liksom. Man medicinerar och så ser man att nu fick vi den här reaktionen.
Jag hade en sån patient en gång som jag hade en sån misstanke och så pratade jag med vår överläkare och så provade vi sertralin. Och så ringde patienten mig 2 dagar efter för att nästa dag så skulle hon ta sertralin på morgonen. Vilket hon gjorde. Och så ringde hon mig 2 dagar efter och bara, alltså livet är så jävla bra. Jag fattar inte att jag kunde ha varit så djupt deprimerad bara för 2 dagar sedan.
Mm.
Vad fan har ni gett mig? Liksom?
Allt är bra.
Är det här de här lyckopillerna alla snackar om? Man bara, nu, vi ses imorgon igen. Mm. Liksom. Så. För att det är inte heller bra. Alltså, att vara manisk bränner ju sönder hjärnan. Liksom.
Ah, gud, det är inte... The red liner. Mm. Ja.
Så att, ja. Okay. Ja, men okej. Jag tänker att vi, nu när jag ändå pratar om depressivitet och så kan jag väl börja på det kapitlet.
Ja, kanske. Absolut.
Har du någon gång under ditt liv, oavsett om det har varit ett trauma eller alltså vad som helst, känt dig deprimerad under minst 2 veckors tid?
Nej. Nej. Var det ja och nej frågan nu?
Ja, precis.
Nej.
Har du känt dig nedstämd då?
Ja.
Ja.
Men jag skulle aldrig, inte så en längre på tid. Man kan ha en dag, du vet.
Ja,
eller några dagar. Eller så här, olyckligt kär eller något sånt där. Det finns en anledning till det.
Ja,
men inte så, nej jag ska inte säga, inte så länge utan att veta varför.
Nej, sånt. Precis. Så att det inte liksom nedstämde eller deprimerat till den grad att man inte vill göra saker som man vanligtvis tycker om att göra.
Nej, det har aldrig varit.
Så att man isolerar sig eller att man... aptiten försvinner exempelvis. Eller?
Nej.
Nej, inga sådana symptom.
Nej.
Okej. Har du någon gång haft någon period där du har problem med att koncentrera dig eller fatta beslut varje dag? Alltså att du är ambivalent mellan olika beslut eller att
Ja, absolut. Mm. Det ska jag nog säga.
Då kan du härleda det till någon särskild händelse som gör att du blir så där att du tvivlar?
Ja, men det kan ju vara så här om man är kanske till exempel om man är på ett jobb och så vet man liksom inte ska jag säga upp mig eller inte.
Mm.
Och så kan man bara inte bestämma sig och så går man runt ganska länge och bara så här bara känns som att man är mellan någonting hela tiden.
Mm.
Man är verkligen liksom med ena foten och inte säga upp så andra foten är och så här. Alltså och det tycker jag är ganska jobbigt. När man står och velar någonstans.
Mm. Beslut. Hur mår du, om du pratar om den då, hur mår du rent psykiskt i det läget? Liksom, när du står
det är en uncomfort kan man säga.
Mm.
Jag vet inte om man ska... Det är uncomfortable.
Just det.
Alltså obekvämt. Det är obekvämt.
Ah.
Det är jävla obekväm känsla.
Mm.
Inte stressande, men så här, alltså det är en liksom molande obekväm känsla. Liksom.
Just det. Hade du haft så länge? Alltså velade du länge innan du tog ett beslut?
Ja.
Alltså över en natt?
Men några veckor kanske.
Några veckor?
Ja.
Okej. Hur såg din nattsömn ut under de veckorna?
Den var väl okej.
Den var okej.
Ja, inte värre eller bättre än det brukar vara.
Okej, så du sov ändå?
Ja, jag sov ändå.
Ja, du kunde koppla bort
det? Ja, det kunde jag. Ja, så illa var det. Nej, precis.
Nej, okej. Mm. Tyckte du, vet du om du fick höra några kommentarer från folk i din omgivning att du betedde dig annorlunda på något sätt bara för att du var så där?
Ja, men min tjej märker väl att jag är lite så vresig kanske.
Ja.
Men lite kort.
Kort studie.
Ja, lite kort.
Ja, kort.
Ja, lite som, lite så här, inte skitkul att vara med liksom.
Nej.
Men inget så, eller så du vet, lite instängd. Hon kan säga så, fan, varför säger du inte vad du tänker för? Så blir jag så här, så här klassisk tjejgrej. Vad tänker du på? Bara, ingenting, låt mig vara. Så, men så, hon märker väl det på mig att jag blir lite så, jag blir, ser lite, hon säger, fan du ser ut som du håller på, ska börja gråta snart, så kan jag säga lite mer ibland.
Mm.
När jag sitter och tänker på grejer som jag är lite bekymrad över.
Mm.
Då liksom, blir det en minspel typ så att det ser ut som att jag är så 2 sekunder från att liksom börja så nästan. Men det är bara för att jag är fokuserad, jag vet inte.
Ja, så.
Det ser värre ut än vad det är kanske.
Ja, du har en sån thinker face kanske.
Ja, riktigt. Eller hur? Thinker face.
Mm. Det är ju fullt normalt, alltså att man har såna där dippar, tänker jag.
Ja, men det har man väl alla människor.
Och så här, ja, men precis. Alltså hela livet är ju, om man tänker som ett helt paradigm, så är det ju, går ju upp och ner. Mm. Som klyscha att säga. Men just de här att liksom, livskriserna är ju det som gör oss till människor. Alltså, och hur vi hanterar de här livskriserna. Det är det som liksom, vad ska man säga, gör sitt avtryck. Och sen hur vi hanterar dem, hur vi lär oss av dem. Liksom, vad gör vi åt framtiden när vi har genomlevt en sån här livskris? Det är ju jättevanligt att exempelvis om man förlorar föräldrar i ung ålder.
Mm.
Att man liksom, ja, men säger, shit, nu ska jag ta reda på allt.
Ah,
varför min den och den inte finns kvar längre. Så nu ska jag bli läkare. Eller liksom, det finns det ju
definierar.
Många
sådana. Ja, alltså,
det finns en många, det finns många som...
Just det.
Att det blir... För det här var någonting som jag tänkte på när du beskrev din, när du beskrev din pappa.
Mm.
Då tänkte jag på så här, alltså just psykisk ohälsa eller psykiatrisk sjuk, alltså patologi, är ju ganska ärftlig. Man vet att, alltså det räcker med att ena föräldern har det, så finns det en ökad risk för nästa generation att få någon form av funktionsnedsättning eller psykisk sjukdom. Vet du någonting om din pappas pappa? Eller pappas mamma, din farmor och farfar, om de...
Nej, alltså min farmor var ju extremt knepig, så är jag, alltså old school tant. Och jag menar, hon var ju 94 år gammal liksom, och jag har bara minne av henne från typ det att hon var 88, 90, alltså där i slutet av livet.
Mm.
Det är svårt att göra och liksom bedöma en person efter de sista åren.
Ja, just det.
Och min farfar har jag aldrig träffat liksom.
Nej.
Så att det är svårt att säga. Och morfar träffar jag aldrig heller. Mormor träffar jag. Men vad frågar du igen?
Ja. Nej, om du hade någon, om du visste någonting om något djupare om din farmor och farfar.
Nej.
Mest på din pappas sida.
Ja, nej, okej. Okay.
Nej.
Det vet jag faktiskt ingenting om.
Nej,
inget vad jag vet om.
Du vet inte hur din farfar avled?
Nej. Jag tror bara det handlar om ålder liksom.
Okay.
Men min farsa har ju en faste liksom, som jag inte har någon kontakt med idag. Men, och vad jag vet av henne så har inte hon haft någonting sånt. Men det kan också vara så att jag inte vet om det. Alltså, jag vet inte. Jag har ingen, som sagt, ingen kontakt med henne. Jag har aldrig haft någon sån riktigt personlig nära relation med henne. Det har varit en tant man träffar ibland liksom.
Mm.
Så, lite så.
Mm.
Så jag vågar inte svara på det. Men jag tror inte det.
Nej. Okay. Men det har inte funnits något intresse från din fasters sida att lära känna sina brors barn? Eller
jo, det har det väl gjort. Men det är väl... Alltså, jag vet inte. Vi har väl inte direkt så... men efter att han gick bort så har det inte varit något sånt. Liksom. Men nej, inte direkt skulle jag säga. Nej, kanske inte. Men hon är väl lite speciell också kanske. Jag vet inte. Lite så... hur ska man säga? Hur ska man förklara det? Men... Det var mycket så, den enda gången man konverserade med henne liksom, det var så här, man sågs runt vid ett jul eller när man fyllde år eller något sånt där. Liksom, lite så här, när man tvingas träffa släkten, eller vad man kallar det för, så var det var liksom standardvaran så här, ja, hur går det i skolan då? Så det var liksom, det är den tanten som ställer den frågan.
Liksom.
Och man bara så här, ja, det går väl bra, så gör man liksom och så där. Ja, det är bra. Och sen så var det liksom, okej, okay, until next time. Så det var liksom den relationen jag hade med henne. Så. Jag vet inte. Jag var aldrig så. Nej, jag vet inte. Vissa människor. Det som är märkligt med släkt och sånt, att det är, man buntas ihop med ett gäng människor som man säger, vi hade absolut inte träffats om det inte vore för omständigheterna.
För att vi är släkt.
Ja, och det där är, det är weird, men så är det. Liksom.
Mm, så är det. Mm. Släkten är värst. Det är inte så för en anledning, tänker jag. Har du någon gång haft en period i ditt liv där du har känt dig mer energisk, uppvarvad? Att du inte känner att du har ett behov av att kanske sova lika mycket, eller att du, ditt konsekvenstänk kanske försvinner lite grann.
Mm.
Det här är alltså inte när du är alkoholpåverkad.
Nej,
eller påverkad av någonting.
Ja, det är bara så nykter tillstånd.
Just det.
Beter sig lite koksatt.
Ja, så kan man säga.
Nej, men jag tror inte det faktiskt. Nej. Jag kan inte komma på det.
Nej. Då är det också ett nej på nästa fråga. Om du känner dig uppvarvad nu.
Nej. Nej. Alltså, men det är klart man känner sig uppvarvad. Alltså, om man ska, så här då. Mm. Det beror, jag vet inte hur man ska tolka frågan. Men så här, om jag har något sånt viktigt gig eller någonting. Då blir jag ju uppvarvad. Liksom. Eller efter man har giggat.
Ja.
Och det, typ igår gick det bra, och då när jag skulle gå och lägga med mig, då var jag liksom, då var jag så, då var det svårt att koppla av liksom.
Just det. Men det är väl adrenalin?
Ja, det är adrenalinet, ja, precis. Men aldrig så, av ingen anledning har jag inte bara gått runt och varit exalterad. Jag vet inte.
Nej, att du bara vaknar upp en morgon och bara, shit, allt är helt underbart.
Nej.
Och det går inte att liksom leda till någon särskild händelse.
Nej, det är absolut inte så. Okay. Mm.
Har du... vid mer än ett enstaka tillfälle någon gång under ditt liv upplevt en attack av plötslig ängslan, rädsla eller obehag?
Nej. Är det väl frågan klar?
Ja, nej. Även i situationer där de flesta andra inte skulle känna så?
Nej. Då rök hela den sidan bara.
Nej, men det är så underbart. Jag sitter och lyssnar liksom på de här grejerna och känner själv så här bara, oj jävlar, det här måste, vi ska köra den här på mig sen någon gång också.
Ja, det kan jag absolut.
Det är jag lite orolig för, känner jag. Nu.
Ja, det är det.
Fortsätter med
det.
Mm. Ja.
Fick du en panikångestattack nu?
Ah, ja, nej, ja nästan.
Alfons sitter och tänker lite så, I know.
Faktiskt lite så, bara oj, aj. Ja, men sorry. Det är ju...
Och den här frågan, det här kapitlet har jag funderat på att stryka, men jag tänker ändå att jag tar det, för att det finns en del personer som lider av den här typen av psykisk ohälsa som ändå klarar sig och utmanar sig själva socialt. Mm. Under den senaste månaden, har du varit rädd eller generad när du stått i centrum för uppmärksamhet eller rädd för att bli förödmjukad? Detta gäller sånt som att tala inför publik, äta med andra eller på restaurang, eller skriva när någon ser på eller att umgås med andra.
Alltså det är ju definierad rädd. Alltså, för det är ju alltid den, innan du går upp på scen är du lite sån nerv.
Mm.
Men jag skulle inte säga att det blir så att jag inte kan hantera det.
Nej.
Utan det är hanterbart.
Mm.
Så jag vet inte om man ska säga ja eller nej på det då. Faktiskt.
Okej, okay, om vi tänker så här, om vi tänker bortom scenen då.
Ja.
Har du någon gång haft det som jag frågade dig om i ett vanligt socialt sammanhang?
Nej. Nej, för jag tänker alltid så här, det här är som på scenen då. Mm. Alltså, jag gick en sån kurs nyligen, det är en liten parentes. Jag gick en sån kurs, för jag är ju bilmekaniker, så jag skulle få certifikat för AC.
Mm.
Och då var det så här, okej, nu ska vi göra grupparbeten. Då var vi var kanske 10 stycken, så delade vi upp oss tre och sådär.
Mm.
Skulle vi göra grupparbeten, så skulle man presentera det sen då. Så du snackar om kompressorn och ni snackar om kondensorn. Ni tar expansionskärl och sen så liksom ska man presentera det.
Mm.
Och då flippar ju folk ur. Alltså, de var typ såhär, nej gud vad jobbigt. Gud, nej, uff. Och jag var bara såhär, fan jag ska inte säga, jag behöver inte ens vara rolig nu. Ska jag bara stå här? Så jag bara, vad fan är det som händer? Liksom.
Just det.
På det sättet är man ju så jävla så skadad. Så att man, liksom, man känner absolut ingenting för det där.
Nej.
Det var bara så, jag var uttråkad. Så bara, äntligen så någonting som påminner om det jag vill göra igen.
Ja, just det.
Så, och då var jag, fick jag full panik. Så.
Ja.
Just bara, jag tar det. Jag kan ta alla.
Ja, precis.
Men sen var det så himla tråkigt det som vi skulle presentera. Så jag bara stod där. Bara, jag vet inte,
en timme AC.
Jag höll på att somna liksom, framför mig.
Mm. Ja, okej. Ja, men det kan jag ju faktiskt hålla med om. Ja. Att när det är sådana sammanhang och man ska presentera någonting nu inför en publik, att det känns ju inte alls som att det är någon alls press på en.
Nej, precis.
För att liksom att stå på scen och leverera material, det är ju någonting helt annat. Mm. Det går ju inte ens att förklara.
Nej, men alltså,
om man inte själv håller på med det.
Gå upp framför människor som inte har några förväntningar på någonting. Det är just liksom, det är, jag vet inte, det är som att gå bara.
Ja, exakt.
Det är inga problem.
Bara.
Det är
promenera.
Det var knepigt i början, men nu är det, sitter det liksom i ryggmärgen.
Mm. Okej. Okay. Nästa. Under den senaste månaden har du besvärats av återkommande tankar, impulser eller inre bilder som har varit oönskade, motbjudande, olämpliga, påträngande eller obehagliga. Till exempel känslan av att vara smutsig, förorenad eller ha baciller.
Mm.
Eller rädsla för att smitta andra. Eller rädsla för att skada någon annan utan att vilja det.
Mm. Alltså...
Eller rädsla för att reagera på någon impuls. Eller rädsla eller vidskeplighet för att ha ansvar för sånt som blir fel.
Mm.
Eller tvångsmässiga sexuella tankar, bilder eller impulser. Eller tvång att lägga på lager, samla saker eller religiösa tvångstankar.
Mm. Nej. Nej. Det närmaste jag kommer där är att jag har väl någon slags basilskräck. Jag tvättar händerna jätteofta.
Det gör du?
Ja.
Mm-hmm.
Och jag så fort jag hälsar, alltså när man går till klubban och så hälsar man på folk så, då går jag alltid tvätta händerna liksom. För jag har sån jävla basilskräck. Alltså.
Mm.
Och det är så här, nu snusar inte jag längre, men när jag gjorde det så tog jag alltid snusen med vänster hand.
Mm.
För jag gjorde nästan ingenting med de fingrarna liksom.
Mm.
Så att, jag ville liksom inte ta med de smutsiga fingrarna då. Fast de, alltså, du förstår vad jag menar. Alltså, så tvångsmässigt. Så vad jag än gör. Alltså, jag tar mig aldrig. Alltså, jag får panik när folk så, du vet, slickar på fingret och bläddrar tidningen.
Ja.
Bara för att de ska ha hjälp. Det är, ingen så, det är inte så stor hjälp som du får.
Nej.
Alltså, hur jobbigt det är att liksom få halsfluss. Mm. Hur jobbigt det är och hur jobbigt det är att försöka vända blad utan att det är lite fuktigt på fingret. Det väger liksom inte.
Just alltså,
jag får panik på sånt.
Just det, förhållandet mellan antal bakterier och den mängden hjälp du får.
Ja, exakt. Det är ens lagligt att hålla på så här. Alltså, klarar vårt samhälle av den liksom? det är jag förbannad på. Så jag har någon som är liksom paranoia över baciller och sånt där. Jag får panik på sånt där.
Mm.
Men annars är det, har jag inga sådana tvångsgrejer, tror jag. Jag hade mycket sådana när man var liten, vet, tvångstankar, typ såhär, jag skulle göra saker 3 gånger och sådär. Men det tror jag är en klassisk grej, jag tror många barn har så.
Mm, mm.
Att man ska göra saker 3 gånger, det var mycket så 3 gånger, 3 gånger, 3 gånger.
Ja.
Men sen växte ju det ifrån, men sen kan jag förstå att det där kan ju hänga kvar hos folk, eller balla ur fullständigt åt vissa liksom. Men,
just
så det var en liksom, liten period bara. Men, men du frågade den senaste tiden väl, eller vad var det du sa?
Nej, det här är under den senaste månaden.
Ja, nej, men då har jag inte haft något sånt, förutom då min basilskräck.
Okay.
Som jag ändå tycker så är det inget problem, utan jag bara är väldigt noga med att tvätta händerna hela tiden. Alltså, jag är alltid så, innan jag går och käkar, tvätta händerna, vet, bara så här. Ja, men de här Aftonbladet-artiklarna har verkligen skrämt upp mig. Mm. Så smutsig är din telefon. Ja. Så jag spritar den hela tiden. Och så, här. Så sånt där grejer. Har
du liksom en adekvat, ett bra sätt att resonera kring varför folk inte har den skräcken som du har?
Nej, personligen är det bara att jag hatar att missa någonting för att jag är sjuk.
Mm.
Så om det händer något kul och så missar jag det bara för att jag är sjuk. För att jag har liksom slickat på fingret innan jag öppnar tidningen.
Mm.
Alltså, den grejen. Jag vill liksom kunna minimera det så mycket som möjligt.
Mm.
För att vara sjuk, det är vad det är. Men jag är, liksom, jag är rädd för att missa någonting jättekul. För att jag är sjuk.
Mm.
Och det är det som jag... Det tror jag det där det ligger.
Att det är därför du inte vill bli sjuk?
Ja. För att det är så här, vara hemma från jobbet, det är ju bara soft. Det är det enda trösten när jag blir sjuk. Liksom.
Mm.
Nu får jag slippa i alla fall vara på jobbet. Typ.
Okej. Okay. Ja. Men alltså FOMO, med andra ord.
FOMO.
Fear of missing out.
Ja, men tror jag faktiskt.
Lite
ja.
Så.
Ja.
Ja. Det är inte en psykiatrisk diagnos.
Nej, men det är mer en sån...
Det borde ju faktiskt vara kanske någonstans.
Ja, nästan. Ja, alltså.
Eller hur?
För mig i alla fall.
Ja.
Ja. Jo, men det är fear of missing out.
Ja.
Okay.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.